så ska vi i Jesu namn inleda med bön. Käre Herre, du som har gett dig själv för oss, till förlåtelse för våra synder, till välsignelse både för liv och evighet, kom du att vara med oss ikväll. Kom och förklara ditt ord, sänd din ande för att lägga in det på våra hjärtan och öppna det för oss till den del vi behöver förstå det. Och när det är sånt som vi inte kan förstå, Herre, lär oss att tro fastän vi inte förstår. Vi har ikväll också ämnet nyckelmakten som vi ska börja med. Och det är ett ämne som innehåller så mycket besvärligheter, svårigheter med tolkningar och att förstå hur man ska tillämpa budet om att lösa och binda i synd. Och det behöver vi också verkligen din nåd och barmhärtighet för att kunna förstå och tillämpa i våra liv, i vår församling på rätt sätt. Ja, Herre, vi ber dig välsigna denna kväll och vara med oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ska alltså repetera lite. Det blev ju ett missöde förra gången, så att det blev inte inspelat. Och vi kommer inte att gå igenom det i samma grundliga omfattning som förra gången, utan titta lite på det här sista avsnittet som vi då var inne på förra gången, att ta emot nattvarden. För att sen komma in på nyckelmakten. Och vi ska titta på den här allra första frågan. Vem är värdig och beredd att ta emot detta sakrament? Att fasta och på yttre sätt förbereda sig kan visserligen tjäna ett gott syfte, men värdig och välberedd är den som tror dessa ord, utgiven och utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Men den som inte tror dessa ord eller tvivlar på dem är inte värdig och beredd, ty orden för er kräver ingenting annat än troende hjärtan. Och vi var då inne på olika sätt att förbereda sig, och det är framförallt fasta som nämns av Luther, där man då har en gammal tradition som har funnits ganska långt in i vår tid och som kanske ännu finns, att man förbereder sig för att ta emot Kristi kropp och blod för det så heliga tillfälle som man då har möjlighet att uppleva genom att rikta in både sin tankeverksamhet och sin kropp på att nu händer det någonting särskilt. Och det här, det kan tjäna ett gott syfte, men det här är inte något villkor. Det här är inte en beredelse som en förutsättning för att man ska rätt ta emot nattvarden. Och så har vi fråga, vad är det som då är den rätta förberedelsen som gör oss välberedda? Och då är svaret, det är tron på Jesu ord, för dig. Tron svänger om på orden för dig och gör dem till för mig. Och då betyder det att där finns den rätta värdigheten. För det här är egentligen det som det krav som finns, fast den kravet egentligen inte heller är rätta ordet. Men det är i motsats mot olika åtgärder eller olika handlingar som vi gör. I motsatsen till det är att ta emot att tro, att inte göra någonting åt det själv, utan att låta det vara det som det, som orden säger att det är. Sen har vi också lite sagt mera än förr var vi också inne på det här med enigheten, och den fråga som leder fram till den här frågan om enigheten vid nattvarden, enighet i läran, är: vad bekänner vi om vår tro när vi tar emot den heliga nattvarden tillsammans med andra? Där har vi flera gånger om och om igen läst från första Korintherbrevet 10, där det då talas om gemenskapen, delaktigheten i Kristi kropp och blod, och hur vi då blir delaktiga, hur vi, fastän vi är många, blir delaktiga av denna ena kropp, detta enda bröd. Och det betyder att det är en bekännelsegemenskap också som finns i det här, att man delar tron när man går till samma nattvardsbord. Och så fanns det en fråga som leder fram till den praktiskt mycket svåra frågan om nattvardsbordets öppenhet och slutenhet. Frågan: varför är vi noga med vilka vi inbjuder till nattvardsbordet? Och det här, det går också tillbaka på det att Paulus i första Korintherbrevet 11 talar om att den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Det här är faktiskt det enda stället där det sägs så här konkret, att man kan synda på Kristi kropp och blod. Det finns nog i Hebreerbrevet talas det om att förtrampa Kristi blod och så vidare, och det talas om hädelse mot anden på olika ställen. Men det här är faktiskt en konkret synd mot Jesu kropp och blod. Om man kan dessutom äta och dricka en dom över sig. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Det här är så allvarligt att vi i och med det här ser att vi inte kan ta lätt på vilka som inbjuds till nattvarden. Man kan inte stå i kyrkdörren och säga att alla är välkomna till nattvarden. Kreti och pleti, liksom vilka varifrån som helst. Det går emot det här. Därför att Kristi församling har här ett ansvar att de som kommer till nattvarden har insett vilken helighet det här är, vilken måltid det är. Att det är Kristi verkliga kropp och blod som vi får äta i och dricka i nattvarden. Sen fanns frågan: vilka vill Gud att vi ska ge den heliga nattvarden till? Det första svaret är att vi endast ska ge den till botfärdiga syndare. Och där kommer vi in på den här konkreta frågan som har diskuterats så mycket under oktober månad här i Finland. Och det är att, är det rätt att utestänga någon eller säga att någon inte är välkommen till nattvardsbordet? Och det här svarar bekännelseskrifterna också mycket klart på. De säger helt klart och tydligt att vi i våra kyrkor inte ger nattvarden till sådana som inte förut har blivit undervisade och fått avlösning. Alltså de ska först undervisas och bekänna synden och få avlösning för synden. Och det här innebär ju att bara konfirmerade medlemmar av gammalt har kunnat gå till nattvarden. Och naturligtvis de medlemmar i kyrkan där det finns ett pastoralt själavårdsansvar för dessa personer. Inte som det är idag i många kyrkor. Det är inte bara den lutherska folkkyrkan, utan det är också många andra kyrkor där man har öppnat så att det i princip är fritt att gå. Och det är ju inte så underligt egentligen om det gäller reformerta kyrkor där man inte lär att det är Kristi kropp och blod som man mottar i nattvarden, utan att det är en minnesmåltid. Då är det inte så underligt att man inte är så noga. Men i den lutherska kyrkan som strängt bevarar läran om att det är Kristi sanna kropp och blod som vi mottar i munnen, så där är man med hänsyn till det här bibelordet noggrann med att man också behöver ha en beredskap för att komma. Så att botfärdiga syndare är det då det första. Och sen det andra är att man har fått undervisning. Det är konfirmationsundervisningen då. Och det tredje är att man behöver kunna pröva sig själv. Eftersom det står så att den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp. Så man behöver kunna göra det. Även om ingen kan väl säga att man helt förstår nattvarden. Det här mysteriet att Jesus Kristus är närvarande och ger sig själv i nattvardens bröd och vin. Det kan man ju inte förstå med, liksom med huvudet. Men däremot så måste man ha en tillräcklig ålder för att det ska vara möjligt att alls kunna fatta vad det handlar om. Och det är därför som man inte ger nattvarden till små barn. I den grekisk-ortodoxa kyrkan, där gör man det genom intinktion, så där då man doppar brödet eller har en liten, jag tror att man har en liten sån här kopp som man för en sked, ja, som man då för till barnets mun, och då får barnet liksom läppja lite på också. Och det här är då inte någonting som den lutherska kyrkan brukar göra, alltså det att ge den till småbarn. Och sen är den sista punkten helt i enlighet med det som jag här tidigare sa om gemenskapen vid nattvarden. Det är att vi endast ger den heliga nattvarden till dem som är eniga i tron med oss. Och det är ju på den grunden som den här striden har uppstått i höst. Att man då går en präst och går till nattvarden där det är en som har en diametralt motsatt syn i vissa tydliga lärofrågor i Bibeln och menar att man ändå kan gå till samma nattvard. Men enligt Bibeln har vi en gemenskap vid altaret, och gemenskapen ska vara en enhet i tro och bekännelse. Och så har vi ytterligare frågan: varför uppmanar Jesus oss att gå till nattvarden ofta? Där svarar kuske att Jesus vill försäkra oss om att han förlåter oss alla våra synder. Han vill göra det ofta. Nu pratar vi också här vid samtalet efteråt förra gången om det här ofta. Då egentligen kan sägas betyda det att man då förväntas gå ofta. Utan att det närmast är att så ofta vi nu gör det. Det vill säga då vi firar nattvard, så ska vi göra det till Jesu åminnelse. Men det används ju trots allt ett ord där som säger att det här inte är någonting som bara är en engångsföreteelse. Och inte heller förstår man på det sättet, så ofta ni gör det, så förstår man ju inte så att vi ska dra ut på det och göra det väldigt sällan. Utan den naturliga uppfattningen är att vi ska sträva efter att göra det ofta. Och Jesus vill också stärka vår svaga tro, så att vi får kraft till att kämpa den strid som djävulen ansätter oss med, och som vi behöver kraftrustning för att kämpa. Och sen har vi ytterligare ett svar, att Jesus uppmanar oss att gå till nattvarden ofta, eftersom vi när vi förkunnar vår enighet i tron på vår Herres död också uppmuntrar varandra i vår kristna tro och vårt kristna liv. Det är alltså också en inbördes uppmuntran när vi går tillsammans, när vi har en gemenskap kring nattvarden. Och så finns då ytterligare den sista frågan som vi gick igenom förra gången: varför får vi också ny kraft att leva som kristna när vi tar emot nattvardens välsignelser? Vi får en förnyad vilja att tacka Kristus för allt av han av kärlek har gjort för oss. Det här är en sammanfattning, kan vi säga. Nattvarden har välsignelser, syndarnas förlåtelse, liv och salighet som hör till det när Jesus kommer till oss. Kraft, den helige ande använder nådens medel som sina verktyg. Därför så får vi i nattvarden verkligen en vitamininjektion. Det är liksom en andlig vitaminspruta som ges för att leva som kristna. Och det är alltså en förstärkning av den nya människan som är född i den nya födelsen. en förstärkning för att kunna bekämpa den gamla människan och leva för Kristus. Och där har vi bland annat ordet i andra Korintsebrevet 5. Kristi kärlek driver oss. För han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för honom. Och i Kolosserbrevet 2 talas det om att vi förmanas om att leva i honom, låta oss rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning som vi har fått och överflöda i tacksägelse. Det här är alltså förmaningar som springer ut ur, kommer fram ur evangeliet. Ur gåvan, ur syndernas förlåtelse som Jesus, så där finns också kraftkällan till att fråga efter vad Gud vill i vårt liv. Att Gud vill att vi ska leva på ett rätt sätt, att han vill att vi ska leva för varandra och inte vara själviska utan sträva efter att mer och mer förverkliga det syfte som han har gett, som han har satt åt oss i vår vardagsuppgift. På grund av att han har först kommit till oss, för att han först har älskat oss, därför ska vi också älska. Det var nu en snabb översikt över de här sakerna, och vi hade ju också ett diagram, en skiss över det här på sidan 267. Där det finns en stege. Hur? Jo, vi behöver vara beredda. Och vad är det att ta emot nattvarden? Det innebär också en bekännelse. Och hur ska vi göra det? Jo, ofta. Och varför? Till syndernas förlåtelse. För att det stärker tron. För att vi ska uppmuntra varandra. Eller vi uppmuntrar varandra genom den. Och den ger kraft till kristet liv. Då ska vi svänga på några blad och gå över till ett helt nytt avsnitt. Det här avsnittet ingår inte som något huvudstycke i Martin Luthers lilla katekes. Utan det här är Kuskes utvidgning för att förklara bättre vad bikten är. För Martin Luther hade ju i katekesen, han har ju lite annan ordning också än Kuske. Martin Luther har först buden, det första huvudstycket. Sen har han trosbekännelsen, tron, det är det andra huvudstycket. Och tredje huvudstycket är bönen. Och Kuske har valt att placera bönen längre fram. Jag har inte sett någon skriftlig motivering till det här, men jag kan utgå ifrån att han anser att det naturliga är att sätta det fjärde och det femte huvudstycket, enligt Luther, alltså dopet och nattvarden, i anslutning till trosbekännelsen. Alltså det är ju, i båda fallen är det frågan om vad Gud gör för oss. Alltså, ordet kommer till oss som lag och evangelium. Lagen predikas för oss i Guds 10 bud, framförallt första huvudstycket. Evangeliet predikas för oss framförallt i tron. Jag tror på Gud Fader, vad har han gjort för mig? Jag tror på Jesus Kristus, vad har han gjort för mig? Jag tror på den heliga ande, vad har han gjort för mig? Och lika så, vad gör de för mig idag? Vad har de gjort och vad gör de för mig idag? Eller han, Gud. Och när vi hör det, vad Gud har gjort för mig och vad han gör för mig, så handlar det inte om mig till någon del. Det är inte min insats, utan det är vad Gud gör. Och på samma sätt är det ju med dopet och nattvarden. Det handlar inte om min insats, utan det handlar om vad jag får ta emot av Gud. Medan däremot bönen behandlar svaret. Vår respons. Vad säger jag? När Gud talar till mig i sin lag. Då han säger du ska inte. Så svarar jag och säger Herre förbarma dig. Jag är en syndare. Jag ber om förlåtelse. Och när Gud kommer med sitt evangelium och berättar om sin frälsning och sin nådiga beskydd, så säger jag, tack, ta hand om mig, Herre. Då vill jag be om hans beskydd, hans hjälp. för alla mina dagar. Alltså, bönen blir ett svar som vi kommer med. Det blir det som man brukar kalla trons andedräkt. Att man liksom byter luft. Gud kommer till oss med sin ande och vi kommer tillbaka och svarar. Så det här bönen kommer därför nog på ett naturligt sätt. Jag vet inte egentligen heller varför Luther satte in bönen där efter tron och före dopet och nattvarden. Det vet jag inte om jag har läst någonting om. Men det må nog vara så. Man kan ha olika placeringar av det här. Men nyckelmakten och bikten som nu kommer här emellan. Det är egentligen en utvidgning av bikten som kommer mellan dopet och nattvarden hos Martin Luther. För Martin Luther så var dopet, det avslutas ju med hur ska jag leva i mitt dop? Vad betyder detta dop i vatten? Och där blev svaret, det betyder att min gamla människa ska dödas med sina onda begärelser. Och en ny människa istället dagligen framkomma och uppstå. Det här är att leva i sitt dop. Och det att leva i sitt dop innebär att jag dagligen bekänner min synd och får förlåtelse för min synd. Det är vikten och avlösningen. Och det igen sätter Luther före nattvarden, som vi har märkt. Nattvarden ges inte förrän man har, till andra än de som har undervisats och bekänt sina synder och fått avlösning. Alltså det är en naturlig placering där emellan. Men nu utvidgar kusken det också med nyckelmakten. Och i och med det så det första kapitlet, det första underavsnittet här handlar om församlingens bruk av nyckelmakten. Löse och binde nyckeln. Och det andra avsnittet behandlar den offentliga verksamheten, det vill säga det är prästtjänsten i församlingen. Så där kommer ämbetsfrågan in, prästämbetet. För det finns inte annars i Martin Luthers lilla katekes. Det enda ställe där det skulle kunna finnas, så det är i tredje trosartikeln i samband med kyrkan och i samband med bikten, som då Luther har liksom som ett mellanspel då, innan han kommer till nattvarden, där det talas om biktfadern. Men han utvecklar inte, han gör inte till någon undervisning. Och eftersom det nu finns ett alldeles klart behov av att undervisa idag om församlingsämbetet, så därför tror jag att Kuske har valt att lägga in det som ett extra tungt avsnitt här, alltså ett helt avsnitt innan vi kommer till bönen. För det hör nära ihop med dopet och nattvarden. Så det var en liten bakgrund till de här ordningsfrågorna också, kanske, ska vi säga. Så då ska vi se på den första frågan kring nyckelmakten. Vad är nyckelmakten? Nyckelmakten är den särskilda fullmakt som Kristus har gett sin kyrka på jorden. Att förlåta de botfärdiga syndarna deras synder och att binda de obotfärdiga i dem, så länge de inte ångrar sig. Och som alltid så frågas genast efter det här, var står det skrivet? Finns det något bibelord som ger belägg för det här? Jo, så skriver evangelisten Johannes i det 20:e kapitlet. Herren Jesus andades på sina lärjungar och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Det här ordet nyckelmakt, det finns lika lite i Bibeln som ordet sakrament. Det är flera sådana här grundläggande begrepp som egentligen bara beskriver någonting som Bibeln talar om. Som är en biblisk lära. Men som inte som uttryck finns där. Men det finns ju naturligtvis ställen som talar om nycklar. Och det kommer vi till. Men Det här begreppet, nyckelmakt, har man använt väldigt länge. Nycklamakt har man sagt när vi sammanställde Jan Bykstads bok om församlingen, så grubblade vi på om vi ska använda nycklamakt eller nyckelmakt. Nycklamakten är ganska vedertaget begrepp, men det är lite äldre. Och nyckelmakten är ett modernare ord. Nyckelmakt är den särskilda fullmakt som Kristus har gett sin kyrka. Alltså, det är nycklar som öppnar eller stänger en dörr. Öppnar att förlåta synder och stänga när man är obotfärdig. Och det här ordet då i Johannes, så det är då ett av de ställen som finns som belägg. Men ett väldigt viktigt ställe finns i Matteus 16. Och det är svar på första frågan, vad menar Kristus med nycklarna? Matteus 16, det är Petri bekännelse vid Caesarea Filippi. Ett mycket, mycket grundläggande ställe för det kristna ämbetet, men eller den kristna församlingen överlag. Petrus har svarat på Jesu fråga när han frågar sina lärjungar, vem säger folket att människosonen är, så svarar man då, somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Och så säger Jesus, nå ni då? Vem säger ni att jag är? Och då svarar Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. Och observera att den här bekännelsen, den innebär att Petrus nu öppet säger det som har bara framskymtat tidigare i mer eller mindre dunkla ordalag. Nämligen att den Messias som Gamla testamentets profeter har talat om, han står nu här mitt ibland. Han Messias som var ett så centralt begrepp för judarna och som judarna under årtusenden har väntat på. Han står nu där ibland dem. Det är oerhört det här. Och nu säger Petrus det. Du är Messias. Du är den smorde. Kristus på grekiska. Messias på hebreiska. Och då han säger den levande Gudens son, så innebär det också att han förknippar det här med ett annat begrepp, nämligen Davids son. Men det hör inte hit nu egentligen. Guds son är Davids son, det är synonyma begrepp. Och då säger Jesus efter det här, salig är du Simon Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Och här kommer nu sen ett ställe som det har stått mycket gnistor om, mellan romersk-katolska uttolkare och lutherska. Och det lyder i Svenska folkbibeln, jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och så har vi en liten detalj efteråt som är nog så intressant. Sen förbjöd han lärjungarna att tala om för honom att han var Messias. Det var ännu inte tid för det. För det judiska begreppet, det som judarna trodde att Messias skulle komma med, det var den yttre makten. Att återupprätta Davids tron, förjaga romarna ur landet, återupprätta allt det som Israel hade under Davids tid. Och det var inte för det som Jesus kom. Så därför förbjöd han dem att säga det. Det som är intressant med den här texten är att Bibel 2000 har lagt in ett ord som inte finns i grundtexten i den här versen 18. Bibel 2000 säger nämligen, jag säger dig, du är Petrus, klippan. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Du är Petrus, klippan. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Man kan ju inte få någon annan uppfattning då än att det är klippan Petrus som man bygger församlingen på. Men det står inte så i grundtexten. Det står inte klippan där. Utan Petrus, det är ett namn på Petrus, medan klippan är ett feminint ord. Petra. Och Och Jesus använder en ordlek, men inte för att hänvisa till Petrus, utan för att hänvisa till det han just sa. För just innan hade han sagt, Petrus sa, du är Messias, den levande Gudens son. Och på den grunden, säger Jesus, på denna klippa ska jag bygga min församling. Och då ska vi komma ihåg, som också Seth Erlandsson mycket starkt tar fram i den här boken, Vem är han? Att klippan genomgående i Bibeln är Gud själv. Klippan framställs alltid som Gud. Om vi läser i Saltaren och också klippan i öknen, så det var förebilden för Jesus. Så att klippan har aldrig i Bibeln någonstans framställts som en människa. Och det här ser vi ju tydligt också när det bara några få verser efteråt så säger Jesus till Petrus, gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Tänk vilken klippa det var att bygga församlingen på. Om det ska ha varit han, Petrus. Han som blev redskap för Satan. Bara några sekunder efteråt. För då han sa, det här får inte ske. Det är att du ska börja gå till Jerusalem och bli korsfäst och lida och dö. Det får ju inte ske. Han tyckte han hade mänskliga tankar och det sa Jesus åt honom. Men det var inspirerat av djävulen. Så det här han Jesus sa till Satan att gå bort ur hans väg. Så det här är alltså församlingen som nu får ett löfte. Och då ska vi komma ihåg en annan sak också. Att det här ordet församling, det här undervisar ju Jan Bykstad mycket bra om i sin bok. Här står ekklesia, bygga min församling. Och detta ord används i Nya Testamentet både om de lokala församlingarna och kristna på större områden. Det som vi kan kalla kyrka med vårt svenska språkbruk. Så här kunde vi lika gärna säga, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min kyrka. Det är lika korrekt att översätta det så till svenska. För ordet kyrka har kommit från Kyriakos eller Kyriakon, vilken form man nu tar av det här, alltså det som hör Herren till, Kyrios Herre, så därifrån kommer kyrka, det som hör Herren till. Och det är då en annan ordstam än ekklesia, som betyder utkallad, kallad ut ur. Det här är alltså ett uppdrag som Jesus ger åt sin kyrka, sin församling. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Från det här har man ju då börjat framställa Petrus som lite sådär vanvördigt kallas Sankte Per. Som står vid himlens port med en nyckel, knippa och skramlar. Och så släpper han in då, bara man har tillräckligt goda referenser eller kan formulera sig tillräckligt skickligt eller annat sånt här i moderna vitsar. Det är ju långt ifrån det som det handlar om. Visserligen var Petrus en ledande representant för dessa första apostlar. Dessa apostlar som ju la grunden till kyrkan på samma sätt som profeterna. På apostlarnas och profeternas grundval har Guds församling kommit till. Men det här riktade Jesus till sin kyrka. Och det ser vi ju då just i det här stället i Johannes 20 när han andades på lärjungarna. Så sa han, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Då sa han inte till Petrus, om du binder. Så det var inte frågan att Petrus ensam fick den här uppgiften. Här fick apostlarna den här uppgiften. Så att med nycklarna menar Kristus den särskilda fullmakt han ger åt oss att antingen förlåta synder, lösa nyckeln, eller att inte förlåta synder. Och det ska vi tala mer om. Just här i Johannes 20, det ska vi läsa lite mer i sitt sammanhang än det som är återgivet här i det här korta citatet. Från vers 21. Jesus sa än en gång till dem, Frid vare med er, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Här ska vi komplettera med det som Petrus faktiskt skriver i sitt första brev, första Petrusbrevet kapitel 2. Ett viktigt ställe som kopplar det gamla förbundets folk till det nya förbundets folk. Första Petrusbrevet. Jag tyckte att jag inte hittade det stället, men det var ju i andra Petrusbrevet. Där har vi vers 9. Första Petrus 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vilka ni? Jo, om ni ser lite tidigare så talas det i vers 4 om den levande stenen som är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och där känner vi ju igen den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Och Jesus talar om sig själv i det sammanhanget. Det är alltså Jesus själv det handlar om. Och så förmanar Petrus, låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap. Låt er byggas upp. Det är den kristna kyrkan som han talar till. Och den här vers 9. Så den återfinns nästan ordagrant i andra Mosebok 19. Där Gud ger lagen på Sinai. Och han säger andra Mosebok 19 i vers 5. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Samma ord. Ett rike av präster och ett heligt folk. Petrus säger, ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk. Nu talar alltså Mose, Gud talar genom Mose till Israels folk, det gammaltestamentliga gudsfolket vid Sinai. Petrus talar till den kristna kyrkan som innehåller många hedningar som inte är av Israels folk, uttryckligen. Och han säger, han tillämpar dessa ord från gamla testamentet på dessa i nya testamentets tid. Och det är till dem som den här fullmakten har getts. För det var prästerna, ett rike av präster, det var prästerna som hade fått rättigheten att bli ett Guds folk och komma nära Gud. Det här undervisar Jan Bygstad också väldigt bra i boken om vad det här uttrycket är, att komma nära. Att komma nära betyder att man har fått bli en präst som får komma i beröring med det heliga. Vanligt folk fick inte göra det under gamla förbundets tid. De vanliga hedningarna måste vara utanför helt. Och de vanliga människorna måste stå utanför templets heliga område när prästerna gick in och frambar offer. Prästerna hade fått rätt att komma nära. Det här var den här faktärmen för prästernas specialrättighet. Och i Efesierbrevet så lägger ju, det kan vi inte gå in på nu, men där talar ju Paulus väldigt mycket om det här. Ni som förut var långt i fjärran, ni har kommit nära. Skiljemuren är borta. Nu finns det inte längre någon skiljemur, det vill säga mellan hedningar och kristna. Eller mellan judar och hedningar, menar han där. Utan nu är ni ett Guds folk. Och den här termen betyder då att kristna, alla kristna har fått komma nära Alla kristna har fått bli präster. Och det är det som Petrus säger. Ni är ett konungsligt prästerskap. Och därmed så har alltså alla kristna denna rätt att förkunna Guds härliga gärningar, som det står. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Denna uppgift att förkunna evangeliet och säga era synder är förlåtna, den har alla kristna fått. Hela den här utredningen så har gått ut på att försöka bevisa det. Att alla kristna har fått till fullmakt att uttala att synderna är förlåtna. Och om vi går till Matteus 18 så har vi det ställe som vi har behandlat det här tidigare i olika sammanhang. Och det här är ett oerhört viktigt ställe, därför att för det första så är det Jesu egen föreskrift, Jesu undervisning. Och för det andra så sägs det i exakta formuleringar hur vi ska göra när vi behöver tillämpa löse- och bindenyckeln. Det står så exakt så att det finns ingen orsak att alls sväva på målet, att det här är en oklarhet. Matteus 18 från 15. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta du med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och en publikan. Och så kommer det här orden som just på nytt tar fram löse- och bindenyckeln. Amen, säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det här hör intimt ihop, alltsammans. Först börjar då den kyrkotuktsproceduren här som startar med att en vanlig medkristen ser att det är någonting som inte stämmer. Och går och talar vänligt och ödmjukt med den personen. Väl medveten om att han kan själv bli föremål för motsvarande om han själv förgår sig. Och då får han uttala förlåtelsen ifall den här brodern besinnar sig. Och då har du vunnit din broder, säger Jesus. Men om han inte gör det, ja, då måste två eller tre vittnen fälla dom. För då blir det redan en domstol. Och om de då har lyckats visa att det här var ett felsteg och den här felande brodern ångrar sig och bekänner, så ska de uttala förlåtelse. Och då ska det också förlåtas. Då ska man inte gå ut med det till någon annan. Men om det inte hjälper, så går man med det till församlingen. Och där har vi då igen det här begreppet. Gå med det till kyrkan eller till församlingen. Och vilken institution det här är då, så det är ju beroende på vad människor har då för tillfälle. För att det här är ju, det kan ju vara olika i en liten församling med 10, 15, 20 medlemmar än vad det är i en församling med 1000 medlemmar. I en församling med 1000 medlemmar kan man ju inte sammankalla till ett möte på torget och basonera ut det här där. Däremot kan man kanske samla de här 10 eller 12 eller 15 medlemmarna till ett möte och överväga i allvarligt hur man ska göra och kalla in den här personen. Men det är i alla fall, det kan vara ett församlingsråd eller styrelse som tar upp det här, men det är i alla fall församlingens representation. Och följden av ett nekande här är att han blir ansedd som en hedning och en publikan, vilket då är en term som betyder att han inte får vara med och delta i de heliga förrättningarna, det vill säga han får inte komma till nattvarden. Han ska naturligtvis ha möjlighet att lyssna till lag och evangelium för att lagen om möjligt ska kunna väcka honom på nytt. Men han ska inte få del av de heliga sakramenten. Och så kommer då bindenyckeln i anslutning till det här. Där Jesus intygar, amen, sannerligen. Om ni binder på jorden så är det bundet i himlen. det vill säga ni, församlingen. Det var ju den som han har talat till här nu just. Så ni har en fullmakt, ni har nycklar. Därför kallas det nyckelmakt. Ni har makt att binda så att ni stänger ut denna felande människa. Som envist har hållit fast vid sin synd. Och om ni förlåter, om ni det befinns vara rätt att förlåta, då ska ni också förlåta. Och då är det förlåtet i himlen. Det är verkligen sant. Och i anslutning till det här så lovar han då att han ska höra bön och att han är med när två eller tre är samlade. Det är en sån församlingsstorlek som Jesus nämner. Jag har inte sett någon annanstans att Jesus ska tala om något antal i församlingen. Utom här, där han talar om två eller tre. Nu har vi alltså konstaterat att när Jesus ger denna fullmakt så kallas det en särskild fullmakt. För Kristus gav nycklarna till sitt heliga folk, till kyrkan, till alla troende. Och det här kallar vi då det allmänna prästadömet. Och följande fråga kan vi direkt behandla i samma veva. Hur giltig och säker är nyckelmakten när de troende använder den? Jo, det har vi läst svaret på här i Matteus 18. När de troende använder nyckelmakten, den är lika giltig och säker också i himlen. Som om det var Kristus själv som gjorde det. Vi frågar sen hur vill Gud att vi ska använda bindenyckeln. Bindenyckeln, kanske det är svårast här. Lösenyckeln kommer sen. Och vi har några bibelord som jag tror att vi det här ska se på dem. I första Johannesbrevet 1 så talas det om vi erkänner, bekänner att vi har synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Alltså om en kristen som kallas kristen kommer med sådana påståenden att han inte har syndat trots att det är uppenbart att han har gjort det så är han en lögnare och då finns inte sanningen i honom och då ska han bindas i synden. Om det inte kan fås fram på med kyrkotukts metod. Vi har berättelsen om farisén i templet, Lukas 18. Där farisén kommer med sina egna meriter från vers 10 och framåt. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där publikanen. Och så berättar han om sina meriter. Jag fastar två gånger i veckan. Ger tionde av allt vad jag förtjänar. Det här är fariséns meritlista. Och publikanen, han slår sig för sitt bröst. Han vågar inte lyfta blicken mot himlen. Utan ber, Gud var nådig mot mig syndare. Han ser att han har synd. Han bekänner sin synd. Jesus förklarar honom rättfärdig. Men inte farisén. Farisén hade inga synder att bekänna. Han kunde inte heller få någon förlåtelse. Han behövde ingen förlåtelse. Därmed var han inte rättfärdig. Därför att han hade ju synd som han inte visste om. Han erkände inte. Och sen har vi då också en hänvisning till det Matteus 18 som vi just läste. Och då ser vi ju där att vi ska gå metodiskt fram och vi ska gå ödmjukt och varsamt fram. Och göra det på ett rätt sätt. Och sen har vi då ytterligare hänvisningen till Johannes 20 som vi redan har läst. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Svaret på frågan är, Gud vill att vi ska använda bindenyckeln till att vägra ge förlåtelse av den som är obotfärdig så länge som han inte ångrar sig. Så länge som han inte ångrar sig. Men det betyder inte att vi ska fortsätta att förhärda oss mot honom om han ångrar sig och ber om förlåtelse. Utan då ska vi också ge förlåtelse och då ska vi glömma bort det. Lämna det bakom oss. Och vi frågar ännu, varför vill Gud att vi ska använda bindenyckeln? Jo, För det första för att ställa honom till svars, som det heter i Matteus 18. Men förhoppningsvis så att det ska leda till att han blir vunnen. Om han då lyssnar till dig så har du vunnit din broder. Det är det främsta syftet. Och första Korintierbrevet 5, som det är det kanske, ja det är helt säkert det allra starkaste av Paulus undervisning om kyrkotukt. Så där heter det i vers 5. Jag kan läsa ända från vers 4. 3, 2 redan. Ändå är ni uppblåsta, alltså högmodiga. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Det borde ni ha gjort. Och vad har han gjort? Jo, han utövar sån otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Blodskam. Så säger Paulus, jag som är frånvarande till kroppen, men närvarande i anden, har för min del redan som vore jag närvarande i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herre Jesu makt fört samman för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Oerhört starka ord det här. Vi ser alltså att det kortvariga, kortsiktiga syftet är att överlämna honom åt Satan till köttets fördärv. Och vad det betyder, det vet inte jag. Det kan ju hända att han menar att han kommer att han behöver råka ut för världsliga problem. Han behöver råka ut för sjukdom eller någonting, vem vet vad. Så att han slås ner i sitt kött, så att hans berömmelse tas ifrån honom. Så att han måste förödmjuka sig under Gud. Ödmjuka er under Guds mäktiga hand, säger Petrus. Det här är någonting som vi inte vet precis vad han menar. Men det långsiktiga syftet, det står fram desto klarare. För att anden ska bli frälst på Herrens dag. Det må vara hur som helst här i tiden med honom. Bara anden blir frälst. Bara han står frälst och salig i skaran som möter Herren med jubel. Det ska vara vårt syfte med alla sådana åtgärder. Ingen hämndlystnad. Ingen, ja där fick han vad han behövde. Eller liksom sådär, skadeglädje eller någonting sånt. Utan det är allt med förhoppning att denna som har syndat ska vara med i himlen. Gud vill att vi ska använda bindenyckeln till att försöka föra den obotfärdige syndaren till omvändelse. Genom att förkunna Guds fruktansvärda dom över honom. Tänk ändå. Det är också vår uppgift att förkunna Guds fruktansvärda dom. I en sådan situation när en broder inte vill lyssna och bekänna sin synd. Där får vi stanna för ikväll och vi får då fortsätta med lösenyckeln och hur nycklarna används offentligt nästa gång. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.